A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Rimor, sektpodden igen. Spännande sist med din berättelse. Vi ska fortsätta med den. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle uppmärksamma att vi har fått ganska mycket mail och frågor på våran sektpodd-mail. Och vilket vi är väldigt roligt.
Mm. Ja, och vi tackar för det. Mm. Och välkomnar de som lyssnar på oss igen.
Mm. Precis. Och jag tänkte också att vi talar om det, att vi kommer att svara på de här mejlen i kommande program. Och vissa mejl också kommer vi svara på personligt också när det är sådana frågor och sådär. Bra. Men om man har frågor så är det bara att skicka in till sektpodden@gmail.com som är vår mejladress. Och vi har även Facebook-sida och Instagram, så det är bara att gå in och gilla och kika där. Så hänger man med på våra nya program. Ja, men Rimor, vi fortsätter. Vi avslutade ju sist med din berättelse. Och mitt minne, det hänger ju kvar vid det här tornet som Jung hade byggt.
I Bollinger.
Precis, med den här gula flaggan som faktiskt, man kan säga, står för pestvarning. Och där han då hade sina hemliga stunder. Mm. Och vet du någonting om vad det var för någonting?
Jag känner till hemligheten.
Ja.
Men han ville ju inte berätta om det.
Nej.
Så jag kommer att gå runt den.
Ja. Okay.
Men, och det är intressant att du återkommer till just det. Därför att aktiva imaginationer anses ju vara en central del av den jungianska analysen.
Mm, jag har förstått det.
Ja, och det vanliga sättet att förstå det, när jungianer har skrivit böcker om hur det går till, så är det ungefär ett sätt att fantisera under lite ordnade former. Men man kan jämföra det med symboldrama eller med dagdrömmeri och där man utgår från en dröm man har haft eller från någon myt eller någon saga som man är fascinerad av, och så går man in i det och liksom, det brukar vara det vanliga. Men det är bara det att det var inte riktigt så enkelt i Jungs fall, så att och det är så tydligt för mig då att vissa vet, men de flesta vet inte. Så vi hade häromåret en besök av, nej, det är flera år sedan nu, men Murray Stein, eller Stein kanske de kallas, han är amerikan, men jag uttalar hans efternamn på tyska, Stein. Mm. Han är präst i botten och en väldigt sympatisk person, säkert en duktig psykoterapeut, och jag tycker om honom. Men då i sin föreläsning så kom han in på aktiva imaginationer, så sa han, det här är ju onödigt att människor mystifierar, för det är inget konstigt med det. Jag gör mina aktiva imaginationer medan jag går promenader. Jag har som ett inre rum där jag går in i olika rum och landskap, och där jag liksom, så beskrev han det. Och då förstod jag att han förstår inte riktigt vad Jung höll på med. Och sen gick han vidare och sa någonting som gjorde ont i mig, det högg till, för då kom den här sektkänslan även i hans fall, fastän han annars är en sån sund och jordnära människa. Men då sa han så här att skillnaden mellan bönen när man inom olika religioner vänder sig till gudomen och i bön och aktiva imaginationer, det är att Gud svarar i aktiva imaginationer. Då kände jag liksom aj.
Så det var den förklaring som man hade utåt på vad det innebar helt enkelt. Men du menar att det fanns någonting annat innanför murarna där,
visst.
Som man kanske inte ska gå in på så här då, men
jo, och det kommer ju, men det där brister ju isär då och då. Det hände en väldigt tydligt vid ett tillfälle, det var 1993, så var det en konferens eller ett symposium eller en kurs i Ascona på det så kallade Sanningens berg, som har, där har hänt mycket under 1900-talet. Men nu var vi på detta Monte Verita som ligger över på en höjd över sjön där, väldigt vackert. Och den handlade om samarbetet mellan Jung och Wolfgang Pauli.
Mm.
Och Wolfgang Pauli, han var ju fysiker och hade fått Nobelpriset för, eller fick Nobelpriset för sin upptäckt om kvantpartiklar inne i atomen och hur de rör sig i spin och antispin. Och de, Jung och Pauli, skrev bland annat om synkronicitet, alltså händelser som man upplever som meningsfulla sammanträffanden.
Mm, mm.
Och Jung sammanförde Pauli med Marie-Louise von Franz, så att hon fick lära sig och fick väldigt mycket hjälp av honom när hon skrev till exempel en bok som heter Zahl und Zeit. Den handlar om siffertal och tid, och det är inte en matematisk bok, utan det är en bok om matematiker och om. Men hon var inte med på konferensen, men hon var lite upprörd och spänd inför den. Och han, ett tema då som återkom flera gånger under konferensen, det var en text som Pauli hade skrivit som han kallade en aktiv fantasi. Fantasi är ju samma sak som imagination. Och han kallade den pianolektionen och tillägnade den till Marie-Louise. Och där han, det är ett avskedsbrev, han ville avbryta deras relation. Men det är en berättelse som slutar med att det är en svävande magisk ring, och den heter Ring I. Och om du kan din matematik så I, och det är liksom irrationella tal. Det där skulle symbolisera det omedvetna som vi inte har kontroll över, som finns. Och
var det hans sätt att säga att han inte riktigt var med på deras sätt att se på saker och ting, eller? Att han ville avsluta det, eller?
Ja, han ville avsluta det, men han ville göra det på med en vänlig gest. Eftersom det här var ju liksom deras kommunikationsstil lite grann.
Mm.
Och då tänkte jag så här, aha, nu ska de ha föreläsning om det.
Mm.
Men hur blir det nu?
Mm.
För då kommer de kanske in på Jungs gula flagga och det där.
Mm.
Och det var efter lunch, så vi samlades i, slog oss ner då för att höra den här diskussionen. Och uppstiger Dieter, min vän och läranalytiker.
Var det aktiva imaginationer de skulle prata om? Alltså?
Ja, det var precis. Det var det som att det stod på kursschemat.
Mm.
Och så ställde han sig där. Och det var som att det började blåsa väldigt ovanligt mycket, och molnen var svarta, som jag minns det, runt honom. Så han skrek på något sätt i vinddraget att den här föreläsningen är inställd därför att man kan inte ge nycklar till giftskåpet åt barn.
Så man talar aldrig om det här alltså?
Nej, men där satt ju professorer i teknisk, från Tekniska högskolan och jungianer och analytiker, och jag tittade mig omkring liksom, vad säger de nu? Och ingen sa något, och så gick de iväg i grupper, och då förstod jag, ja men det är klart, det är fler än jag som vet. Och antagligen var Dieter tillsagd att avblåsa det här. Det blev ju väldigt konstigt. Och jag gick sen över parkeringsplatsen, och där träffade jag Alex Müller. Alexander Müller hade fått Nobelpriset, jag tror det var 1987, för keramikledare. Och han råkade vara IBM-are. Så han jobbade på IBM i Schweiz och jag i Kista här utanför Stockholm. Så vi fann varandra lite grann genom jobbet också. Och när vi på parkeringsplatsen, då packade han sin superflotta svarta sportbil. Och slängde igen kofferten och så vände han sig till mig och så såg han liksom så upprörd ut och så sa han på engelska då att Rigmor, det här trodde inte jag om dig.
Mm.
Och då så svarade jag något diffust om att nej, men jag är inte en av dem. Jag är inte med i det här. Vi uttalade det inte, utan vi liksom stod igen med den här hemligheten mellan oss som hade uppdagats.
Mm.
Och sen lämnade han Monte Verita. Mm. Och han skrev till mig sen och han skickade mig en serie av sina drömmar. Mm. Men jag var så frustrerad. Jag svarade inte honom. Jag har fortfarande hans drömmar kvar.
Jag tänker på just det här som vi pratade om förut, av att man har hemligheter och man blir på något sätt, för att ta ett vanligt ord, insyltad i någonting som man kanske sen känner att det här är inte alls, eller åtminstone bitvis inte vad jag står för, men man är så med i det så att man inte kommer därifrån, och så skäms man och man vet inte vad man ska göra utav det.
Mm.
Var det den känslan du hade när du...
Ja visst, man är ju lojal.
Ja.
Och så är man lite överrumplad och så skäms man.
Mm.
Jag skämdes över att jag tillhörde fel sida.
Mm.
Jag ville egentligen vara... var egentligen på samma sida som han. Men det fanns inte ord. Och jag kunde inte anförtro mig till någon. Mm. Inte till honom heller.
Nej. Ja, men om vi fortsätter på det här med hemligheter. För det har jag tänkt på mycket. För att för mig så... av min erfarenhet så var de här hemligheterna någonting som var det som gjorde att man blev väldigt beroende av varandra. Man kunde inte öppna upp det inför omvärlden för att man hade de här hemligheterna. Sen har vi också pratat om, när det gäller hemligheter, det här med den omvända tystnadsplikten som är ganska intressant. Som jag inte, jag tror aldrig att jag såg, jag tänkte inte på den förrän du tog upp den med mig efteråt, liksom, att det faktiskt fanns något som heter omvänd tystnadsplikt. Att det blev så att den som egentligen vore den, när jag öppnar mitt hjärta och berättar någonting för den som är min ledare eller överordnad, eller liksom, som jag ska samtala med, så hamnar jag i ett beroendeskap därför att den säger att jag inte får berätta om det vi pratar om.
Mm.
Och det borde ju vara tvärtom.
Mm.
Och det här fanns ju också, har du berättat ju, inom eran värld.
Ja, visst.
Kan vi prata lite om det, jag tänker på?
Ja, konsekvenserna vill jag gärna beröra. Och det här spred sig ju hem till oss i Sverige. Och jag kan ta ett exempel på hur smärtsamt det blev. Därför att det blev ett ärende för HSAN, alltså ansvarsnämnden.
Mm.
Och jag kände till det här fallet därför att Dieter hade... I vårat utbyte, som jag sa, som blev ju mer och mer kollegialt med tiden, så berättade han en gång för mig om att han hade en svensk analysand, en läkare från Sverige. Och nu var det ju så lyckat att hans individuationsprocess hade kommit igång, för han hade mött en anima-kvinna. Och den här anima-kvinnan, det är ju den här gestalten som Tony Wolf hade. Och som det fanns önskemål att jag skulle spela.
Mm.
Fast jag gjorde inte det.
Mm.
Och nu, och de, men det hade ju liksom blivit en, och de hade hästar, de hade varit ridigt och det blev, hade blivit en hästolycka. Och han skrattade åt det här att liksom, nu fick han känna på kraften i det omedvetna och individuationsprocessen. Mm. Och jag blev väldigt upprörd och sa, men... patienten, för det här, den här anima-kvinnan, det var en patient.
Aha.
En yngre kvinna som hade kommit till den här läkaren. Jag tycker vi kallar honom alfabetet börjar på A. Vi kallar honom Aron Aronsson. Han heter ju något annat.
Ja.
Nej, men hade kommit till Aron Aronsson och hon hade en reaktiv depression, för hon hade förlorat flera närstående personer som hade dött. Och då hade Aron Aronsson sagt att men du behöver ut och ha roligt. Och i den här berättelsen blev ju sen offentlig genom att hälso- och sjukvårdsnämndens eller hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd publicerar sin utredning, och den här kvinnan, de hade ett sexuellt förhållande i 3 år, men hon var också tillsagd att hålla tyst.
Att hålla tyst, ja. Där kommer det igen, ja.
Mm. Där kom det igen. Mm. Och hon levde i ett annat förhållande. Mm. Så hon levde i dubbelliv.
Dubbelliv.
Och den här unga kvinnan gick sönder.
Mm.
Så att hon kom in till Sankt Lars sjukhus med självskadebeteende och självmordshandlingar.
Mm.
Och det ledde till att den här läkarkollegan blev anmäld.
Mm.
Och dömd. Han fick en varning, som det heter. Och hon uttalade sig också och skrev i en kvällstidning faktiskt.
Mm.
I Aftonbladet så berättade hon, och nu citerar jag från den artikeln som jag har kvar, att vi var ute och red tillsammans och gick på krogen. Vid andra träffen förförde han mig i bilen. Sen inledde vi ett sexuellt förhållande som varade i drygt 3 år. När jag försökte ta mitt liv gjorde han slut. Han sa att jag hade gått bakom ryggen på honom.
Och det här är väl verkligen en ytterlighet i det som blev konsekvensen av det här, att man startade relationer som skulle på något sätt som skulle starta den här individuationsprocessen, som jag förstått, som skulle öppna upp för mitt jag. Och då handlade det ju, men jag tänkte, vi pratade om tidigare, du och jag, när vi har samtalat om det här, att det är så bakvänt, därför att plötsligt så handlar det om att läkaren i det här fallet, det var honom det handlade om,
ja,
och inte om patienten.
Nej, nej, nej.
Och det är så bakvänt som det kan bli.
Ja.
Och som jag har förstått det, när du har berättat för mig om det här som du har gått igenom, så är det så det har varit genomgående.
Ja.
Att det inte,
I den här kretsen.
Ja,
så var det så. Mm. Och jag, det kommer ifrån Jung själv.
Mm.
Det här är ett systemfel i den jungianska analysen och psykoterapin.
Mm.
Och det finns, jag går tillbaka till hans självbiografi där han skriver så här. Ja, nu pratar jag tyska igen. Mm. Oft passiert es ja, dass der Patient gerade das richtige Pflaster für die schwache Stelle des Arztes ist. Daraus können schwierige Situationen entstehen, auch für den Arzt. Oder gerade für ihn. Alltså det här betyder att det händer sig, säger Jung, att patienten är just det riktiga plåstret på läkarens ömma punkt.
Mm.
Och då kan det uppstå svåra situationer faktiskt för läkaren också, ja, särskilt för honom.
Mm.
Och där har vi hela systemfelet.
Mm. Mm.
Patienter kommer inflygande för att vara plåster på sin läkares eller psykoterapeuts ömma punkt. Och allt handlar om, så det är en extrem, vad man kallar narcissism.
Mm.
Det är jag.
Ja.
Man ser sig själv i den här, som Narcissus i sagan, i den här vattenspegeln.
Mm, återigen där.
Och ser bara sig själv. Mm. Och här kommer någon som kan leda mig vidare i...
Precis. Och jag tänker återigen också på det här när vi pratar om sekter. Vad är specifikt? Jo, men att man har den här hierarkin, där det finns någon som har den utvalda positionen, och som har insikt och kunskap, och som det på något sätt handlar om, och det blir väl, jag kan tänka att då, överst finns det en, men sen finns det flera stycken, och det blir ju de här personerna, i det här fallet läkaren, som får den positionen.
Och det som var,
dubbelt
svårt då, det var att vi hade en jungförening här i Stockholm, och när det här hände så samlades de flesta var ju kvinnor här, och så samlades de och sa, nu är det synd om Aron Aronsson, nu måste vi hjälpa honom.
Så det var honom det handlade om?
Ja, och då blev jag alldeles upprörd och sa, men patienten, och en av de här, hon var hon hade analytikerexamen vid Junginstitutet, hon svarade kallt, hon var ju själv med på det. Och då har man inte förstått att man har ett vårdyrke. Den analytiken hade inte heller något vårdyrke. Hon hade bara den här, det kom från en annan yrkes. Men alltså då blev det här som en schism, att jag kände inte att vi arbetade på samma sätt, de jungianska terapeuterna. Så att jag kom ifrån den gruppen. Men då måste jag tillägga att i Göteborg har de också en jungförening. Och jag har, när de ringer till mig och kallar, då åker jag gärna ner dit. Och där har de inte den här problematiken, utan det är människor. Jag förstår ju att en del jungianska terapeuter eller analytiker blir ledsna på mig. För jag har till exempel sagt vid den här psykoterapimässan som arrangeras, jag vet inte om den pågår fortfarande, men den brukade vara varannat år. Och när jag föreläser så sa jag, vi är dronter. Vi är en yrkeskår på utdöende. Men vi är också ett kulturarv. Och det är roligt att vara ett kulturarv. Jag kan det här med den jungianska analys. Jag kan de här traditionerna. Jag kan det här med Freud och Jung och den tiden när den så kallade psykoanalys, djuppsykologi uppstod. Och jag kan berätta då att från i yngre dagar så var jag jättesolidarisk med Jung. Och han hade ju blivit osams med Freud. Så jag var ju liksom jag ville övertyga alla om att Jung
var rätt.
Han hade rätt i allt. Ja. Freud, han hade ju haft fel. Och då hände det, finns det en eftermiddag när fjällen föll från mina ögon på ett så kul sätt. Och det var inte någon utav mina freudianska psykoanalytiker i Sverige som lyckades få det här att hända, utan det var en läkarkollega som är psykoanalytiker i USA som heter Peter Kramer. Han blev känd i samband med, han är författare också, och han skrev en bok som heter Listen to Prozac i samband med att de här antidepressiva medicinerna kom. Men i alla fall, vi var på samma konferens som var arrangerad av min vän Kerstin Uvnäs Moberg. Jag tror den hette The Biology of Love eller någonting sånt. Men så var det en föreläsning som var lite tråkig, och då tyckte Peter att vi två kunde ta en fika och liksom prata och ha ut. Han tyckte det var spännande att jag hade gått analytikerutbildningen i Schweiz och Jungs fotspår och han i Freuds. Och jag tog honom till Thielska galleriet. Jag älskar de där målningarna, och de är ju från den tiden. Thiels tid var densamma som Freuds och Jungs. Och så satt vi och pratade, och så sa han vänligt när jag hade dragit min historia igen om Jungs förträfflighet och vilken meningsfull och intressant. Så log han lite och så sa han, det är fascinerande att höra. Du kände igen dig i Jung, och det var precis likadant för mig. När jag var 16-17 år och läste Freud, då var det som om han berättade om mig. Jag kände igen mig i allt. Och när någon sa så, att han hade känt igen sig i något som jag inte alls hade känt igen mig. Och han sa det så vänligt. Då insåg jag det här som kallas på läkarspråk theory of mind. Alltså förmågan att leva sig in i att någon tänker och känner på ett annorlunda sätt än vad man själv gör. Och då liksom var det bara som att jag slappnade av. Och då släppte den här lojaliteten som jag hade känt. Då kunde jag förstå.
Skönt.
Ja, faktiskt.
Ja, intressant.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men jag skulle vilja gå tillbaka till en sak som jag funderade på, som vi pratade om innan. Och det var den här läkaren och den här kvinnliga patienten som, där han utnyttjade henne för sina syften, kan man ju säga. Och hon blev hans älskarinna under 3 år. Och de måste ju ha hamnat i en otrolig beroendeställning till varandra. För att även om hon var beroende av honom så måste ju han bli beroende av henne också utifrån att han liksom, hon fick ju en hållhake på honom eftersom han hade gjort det här också. Vad skapar det för någonting?
Och det är bra att du preciserar det. För det var det vi var inne på i ett poddavsnitt om normaliseringsprocessen.
Mm.
Att när han har begått de här felen.
Mm.
Och det är ju definitionen, en av definitionerna på en sekt inom socialpsykologin. Det är ju att man befinner sig i ett spänt eller motsatt förhållande till omgivningen. En grupp som befinner sig på det viset. Då blir ju det här med hemligheterna. Och när man gör någonting som inte är tillåtet i samhället för övrigt.
Mm.
Då blir man ju rädd att man ska bli avslöjad.
Just det. Mm.
Och då blir ju hon, den här unga kvinnan, den som kan avslöja honom. Det var faktiskt så illa att han skickade henne över till Danmark. Och jag tror, när han inte kunde klara upp det här och hon inte mådde psykiskt bra, så skickade han henne till Danmark, jag tror för att han inte ville att det skulle komma fram i Sverige och börja diskutera. Så att, och sen straffade han henne genom att göra slut och sa att hon hade gått bakom hans rygg när hon blev så psykiskt sjuk så att hon
och det är en fruktansvärd
ta sitt liv.
Liksom, konsekvens av.
Ja.
Men jag tänker just på det här vad det skapar för rädsla gentemot varandra.
Den som gör fel blir rädd.
Jag
känner ju igen det ifrån de sista åren av min analytikerutbildning. Därför att då kunde Dieter vara så aggressiv mot mig och hotfull på ett... Alltså jag vill vara bussig mot honom och inte berätta om de här riktigt otäcka episoderna. Men jag sa till honom när jag hade varit nere, ofta var jag nere 3 dagar i taget på de här pendelresorna. Och jag sa till honom, du är ju min analytiker, du ska ju stödja mig. Men du bryter ner mig. Varför gör du det? Varför? Varför är du så arg på mig? Mm. Varför? Verkligen fråga, nu har vi kastat bort så mycket tid när jag var här. Varför gör det? Har jag gjort dig någonting illa som jag inte vet om? Då tittade han ut genom fönstret där, liksom, ut mot himlen, vände sig från mig ut genom himlen, så säger han, no, it is fear. Nej, det är rädsla. Och så sa han, I gave everything over to you. Han hade ju anförtrott mig allting. Och han var rädd för mig. Och vad kunde jag göra? Han hade ju gjort det. Och
det blir lite samma som den här läkaren.
Ja, han är också rädd för henne som kan liksom ha avslöja honom som en liten ask. Kan anmäla honom. Hon gjorde ju inte det, utan hon fick ju hjälp inne på kliniken. För de förstod ju det här sammanhanget långt innan hon avslöjade precis hur det var. Och jag tänker faktiskt på Knutby, så tänker jag på Helge Fossmo. Thomas Sjöberg gjorde en intervju med honom 2005 tror jag, i en sån här herrtidning med vackra avklädda unga kvinnor på framsidan. Den hette Café.
Café ska jag säga, men det kommer jag ihåg.
Går du
ihåg
det? Ja, men han sa någonting där, och jag tror jag har skrivit upp det. Så jag har, då sa han så här, står det ordagrant i den intervjun. I mitt fall var det så att Åsa, som fått mig att berätta saker jag inte berättat för någon annan, och som jag dessutom hade sexuella band till, fick en hållhake på mig. Jag blev livrädd för att svika henne. Hon skulle kunna göra mig så illa eftersom jag anförtrott henne mitt innersta.
Samma. Intressant.
Ja, han definierar den och han kallar det hållhake. Alltså de delar hemligheter som han då han var intern på Kumlafängelset med den här intervjun. Mm. Och det låter ju som att den hållhaken fortfarande fanns.
Fortfarande fanns, ja, trots att han satt där. Mm. Jag tänker att det är liksom, nu var ju, satt ju han där utifrån att det hade blivit som det blivit. Men när man är kvar i det här så blir ju de här, tänker jag, relationerna och de här hållhakarna, det är som ett klister som liksom bara som håller ihop sekten, gruppen. Mm. Därför att liksom, även om man då mår dåligt i de här relationerna så har man liksom inte någon väg ut.
Nej, så är det.
Därför att man blir beroende av det. Och det är också viktigt att komma ihåg när man pratar om sekter, för man, jag tänker många gånger så har man svårt att förstå varför man inte lämnar eller varför man inte tar sig ur. Men det här är en av förklaringarna till att man hamnar. Man hamnar liksom i ett beroendeställning till varandra som gör att man inte tar sig därifrån.
Och rädslan blev ju ömsesidig. Mm. Jag var ju tuff där, för att jag var ju en rebell som jag säger. Men alltså, när jag sen tog examen, vi har lagt ut en bild på Facebook-sidan. Mm. Har du sett den?
Mm. Oh ja.
Ja. Och den är tagen då när jag hade tentamensperiod innan jag blev klar. Senhösten 1994. Om man tittar på den bilden så ser jag jätteglad ut.
Det är en bild på dig och ser du på någon sekreterare, eller hur?
Ja, sekreteraren vid Junginstitutet. Ja, var två stycken. Jag hade väldigt bra relation med dem. Ja.
Och sen i mitten så är det i bakgrunden så är det en inramad foto på Jung.
Ja. Ett stort porträtt. Ja. Det är liksom,
och du ler med hela ansiktet och ser jättelycklig ut. Ja, men jag vet väl vilket du menar.
Ja. Ja. Så.
Vad är det man ser och vad är det som finns bakom då?
Jo, men att, alltså, jag tror att många kunde, eller jag har hört i efterhand att det är många som har sagt till mig att jag verkade att det var något konstigt med mig. Att jag liksom, att en del män har sagt att de ville beskydda mig, för de tyckte att jag verkade, jag tittade väl, de såg ju någonting i ögonen, antar jag. Men det här att man ler så varmt, rakt ut ända till man bryter ihop. Det tror jag är karaktäristiskt. Man befinner sig där, och det är inte en spelad glädje. Jag vill säga det också, att genom att jag blev så trasig så småningom av det här, så att jag liksom tappade mig själv. Och det som hände då var samtidigt att i den här ensamheten, jag inte ville vara så nära de som kände mig väl, för jag orkade inte se in i deras ögon på något sätt. Och jag har tänkt på Horace Engdahl, som det har blivit så mycket kontroverser runt på senare tid. Men han har ju skrivit en fullständigt underbar text i den här, de hade i tv-programmet Babel, så hade de en liten tävling där Benny Andersson hade skrivit eller komponerat en vacker melodi, och Helen Sjöholm,
ja.
Hon är en sån underbar sångerska faktiskt. Hon är så okonstlad och fin. Så sjöng hon de här olika texterna. Och så vann Horace Engdahl med den här dikten då. Eller sångtexten som han kallar Nyårsballongen. Och där beskriver han, i en vers så beskriver han hur de har tänt den här lilla nyårsballongen. Och den lyfte med sitt svaga lilla ljus. Och jag kände hur fri jag var. Allt jag byggt upp låg i grus. För när hjärtat har brustit blir det lätt på en gång. Och det stiger så lustigt som en varmluftsballong med din önskan. Och sen lite senare. Tomheten saknar ord, saknar hem och hus och jord. Det är därför den gör oss så svävande, lätta och rika. Alltså i den texten så känner jag igen det här tillståndet när jag på något sätt till sist svek alla. Jag var inte bra för Dieter och mina vänner i Schweiz. Jag var inte bra här hemma. Jag var inte hemma någonstans. Och då kom jag så nära djuren. jag fick hästar igen och jag red hästarna i alla länder jag kom till. Mm. Jag red till pyramiderna i Giza. Jag red till konungarnas grav på Nilens västbank.
Mm.
Jag red med corrida hingstarna ner i Villa Franca i Portugal. Och det var liksom som att det var väldigt en eufori som har att göra med att man hamnar i det stora nuet när man inte har en utväg. Mm. Och jag kan förstå att sådana tillstånd i extrem frustration också kan ge de här nästan överandliga stunderna.
Mm. Ja, men jag känner igen. Alltså det är som att man på något sätt kapar banden till jorden på något sätt. Mm. Någon slags, därför att man ändå inte någonting kvar.
Mm.
Och jag vet att du har pratat om det någon gång förut, just den här känslan av att man, när man var i den här värsta stunden och tiden, så blir man inte rädd om livet heller. För man, det blir inte värt någonting, därför att man har liksom ändå förlorat så mycket.
Mm.
Så man... Jag vet att jag har beskrivit för dig hur jag konstaterar skillnaden på, kanske låter löjligt, men när jag flög någonstans under de här perioderna så var jag aldrig någonsin rädd för att något skulle hända, för det gjorde mig ingenting.
Nej.
Till exempel om jag tar en sån, om jag skulle krascha eller om det skulle hända någonting eller om någon olycka något, så gjorde det mig ingenting att jag dog, för jag hade liksom ändå, jag var ändå död på något sätt i förhållande till omvärlden ändå. Och sen med skillnaden sen när allting sprack och jag fick tillbaka banden till världen och jorden, gjorde att jag plötsligt, jag kommer ihåg första gången jag flög, just det, jag satt med mina barn och plötsligt så var jag jätterädd för att det skulle hända någonting. Så jag hade nästan lite ångest när jag satt där i flygplanet, för känslan av att nu får det inte ta slut. Men jag vet att vi har pratat om att jag har haft lite samma typ av känsla.
Det känner jag igen.
Ja.
Var precis, det var, jag var känslan av att nästan redan vara med ena foten i hinsidesvärlden faktiskt.
Mm.
Och att det gjorde en också märkligt fri och öppen för vad som helst. Jag beskriver det som att det var ett stort nu.
Mm.
Det som låg bakom liksom, det var så mycket ont samvete och så mycket som jag sörjde över och så mycket oro för vad jag hade ställt till med. Och jag såg ingen utväg, så att det fanns på något sätt varken, jag kunde inte få kontakt med mina rötter eller se någon framtid. Och då öppnas det här överväldigande nuet. Och då, i mitt fall då, så blev det väldigt starka erfarenheter, nästan märklig kontakt med djur istället. Mm. De ställde inga frågor, de hade inga krav. Mm. De gillade mig som jag är.
Mm.
Och då tydde jag mig till dem.
Mm. Ja, men jag kan känna, jag tror att jag tydde mig mycket ensamheten. Liksom. Att inte ha någon överhuvudtaget som frågar någonting. Mm. Att det blev någon slags eget lite dröm där man kunde liksom på något sätt bara vara och släppa allting. Men det var ju väldigt, som du säger, väldigt mycket i nuet då.
Mm.
Man levde bara det här och nu för stunden. Och sen kom, för mig då, kröp verkligheten på när människor kom in på igen.
Ja, alltså det är väldigt otäckt. Mm. Här berättar jag att Dieter vände sig emot mig med de här aggressionerna som kunde övergå till fysiskt hot, verkligen.
Mm.
Och jag liksom baxade mig själv stillsamt emot dörren till jag fick upp dörren ut i mottagningen. Och så vi går ner och tar en fika. Alltså att få komma ut ur det här utrymmet och komma ut bland människor och sen så hoppas att det lugnade ner sig. Men det var också så att jag kommer ihåg just under den här tentamensperioden, ungefär när den där bilden, när jag ser så jätteglad ut. Så en regnig kväll så körde vi upp till Bollingen, men nu var det inte till Jungs torn utan till Marie-Louise torn. Hon hade också ett torn i närheten, ett fyrkantigt torn. Och en vän då bodde och hjälpte henne till rätta där. Så hon kunde bo någon vecka då och då i sitt torn. Och nu var det en regnig senhöstkväll och vi hade med oss mat och det fanns ingen elektricitet där, utan hon satt, en gammal kvinna ur en saga, vid brasan som där vi grillade maten sen. Hon var ju svårt sjuk i sin Parkinson. Så satt hon där och så vände hon, tittade hon lite konstigt mot mig och hon tyckte det var kul, därför att under tentamensperioden så träffade ju jag alla hennes för detta kollegor som hon inte riktigt var kontant med längre. Så hon tyckte det var kul när jag ville att jag skulle berätta vad de hade sagt och vad, hur med förhören hade gått till, och jag är rätt bra på att imitera, så att det var uppskattat. Men så sa hon, tittade hon på mig och så sa hon någonting mumligt. Jag hörde inte riktigt vad hon sa. Och då sa hon, böjde jag mig fram, då sa hon: I am Baba Yaga to you, Rigmor. Och Baba Yaga, det är den ryska skogshäxan som det finns många ryska sagor som hon har analyserat i sina böcker om sagotolkning och sagoforskning. Mm. Men alltså, Baba Yaga, hon bor djupt in i skogen och hennes stuga är inte grundad med sten, utan den står på 4 hönsfötter. Och de ryska folksagornas flicka brukar heta Marina, Marushka och så vidare. Och de kommer till det här, går vilse i skogen och når fram till Baba Yaga. Och genom att hjälpa, som det är i sagan, liksom smörja grinden som är gnisslig och rensa brunnen och hjälpa lilla katten och ta bort taggen i hundens tass och så vidare, så får de hjälp av de här naturkrafterna. Och men Baba Yaga vill flickan illa och jagar henne därifrån, och för att komma undan måste hon slänga den ena magiska gåvan som hon har fått av de här hjälparna efter sig, och då hejdar varje gåva Baba Yaga, så hon når tillbaka till människornas värld, men hon har förlorat alla de magiska gåvorna. Nej, men jag, klart att jag aldrig kunde glömma det. Nej. Att hon sa det. Hon liksom erkände att hon hade önskat mig illa. Mm. Och vad det var, om det var svartsjuka, om det var avund, att jag var yngre och hon hade levt ett annorlunda liv. Varför? Mm. Men hon bekände det.
Det var som att hon nästan varnade dig för sig själv.
Det var det hon gjorde.
Ja.
Och
då undrar man ju vad det, som du säger, vad det stod för.
Ja.
Och vad det hade kunnat bli.
Men det är otäckt när man anförtrott sig till någon som inte är välvillig.
Mm. Verkligen.
Alltså, man får inte ta en analysand, en patient, en klient om man inte känner att man är välvilligt inställd.
Mm.
Och det här gjorde liksom att jag anförtrodde mig, men de ville ju ha mig till någonting annat.
Mm.
Och så var det här att den omvända tystnadsplikten, det gjorde ju att det var ju, de pratade ju med varandra, så att mina vänner där som tillhörde kretsen runt Marie-Louise, ja men de berättade, ja men nu har Marie-Louise sagt så här, och vad sa hon till dig senast analystimmen? Ja men det berättar inte jag, så det är ju konfidentiellt. Ja men du kan väl berätta? Nej. Men så det gick runt där.
Det känner jag ju också igen.
Gör det?
Ja. Ja, men det här att det inte fanns egentligen direkt tystnadsplikt, det fanns alltid en orsak att berätta saker.
Även, för egentligen hade ju era pastorer själavård.
Jag ska inte säga alla pastorer, men nu tar jag framförallt runt omkring Åsa faktiskt. För jag vet att det var de som också höll på det i själavård. Men Åsa var ganska bra på att berätta.
Jo, det var en skvallercentral, det har ni berättat allihopa hemma. Hon vill ju...
Ja, Rigmor, vilka historier.
Mm.
Och vilka erfarenheter. Och det är intressant att se hur de korsar, våra vägar korsas i erfarenheter, trots att de är så olika.
Mm.
Både i tid och plats.
Mm.
Men ska vi stanna där idag?
Jag tycker det.
Ja, tack för idag.
Tack själv. Ett tillägg. Vi har sökt tidigare pastorerna som med deras tidigare namn, Åsa Waldau och Urban Fält, via deras respektive advokat, för att ge dem möjlighet att bemöta det som sägs i poddavsnittet. Vi har ännu inte fått något svar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.